Kapitel 11. En ed. Ni bad om att bli väckt före soluppgången, moder. Egwen slog genast upp ögonen. Hon hade själv ställt in sig på att vakna om bara något ögonblick och kunde inte låta bli att dra sig undan från ansiktet ovanför hennes med tryck. Att se upp i detta stränga, svettiga anlete var inget behagligt sätt att möta morgonen. Mary uppträdde med all tillbörlig respekt, men hennes rynkade näsa, ständigt lika snipiga mun och mörka ögon fulla med förebråelser visade klart och tydligt att hon aldrig hade sett någon som var ens hälften så duglig som hon borde eller låtsades vara, och hennes gnälliga ton gav varje ord en ny mening. Jag hoppas att ni har sovit gott, moder, sa hon. Medan hon med sin min samtidigt lyckades anklaga Egwen för orättmätig lättja. Hon hade sitt svarta hår uppsatt i hårda spiraler ovanför öronen och det såg ut som om de drog i hennes ansikte på ett plågsamt vis. Det dystra intrycket förminskades inte av att hon ständigt gick klädd i mörk grå klänning, hur mycket det än fick henne att svettas. Det var synd att Egwen inte lyckats få någon riktig vila. Gäspande steg hon upp från den smala sängen, gnuggade tänderna med salt och tvättade ansiktet och händerna medan Mary la fram de kläder hon skulle ha på sig. Hon drog på sig strumporna och en ren särk, varefter hon blev tvungen att underkasta sig påklädningen. Jag är rädd att vissa av de här knutarna kommer att göra ont, moder, mumlade den glädjelösa kvinnan medan hon drog borsten genom Egwens hår. Egwen var nära att säga åt henne att hon faktiskt inte hade trasslat ihop det med avsikt medan hon sov. Den här blå nyansen kommer att passa era färger, moder, sa Mary när hon knäppte Egwens klänning, samtidigt som hennes min anklagade Egwen för otillbörlig fåfänga. Fylld med lättnad över att det var Chesa som skulle passa upp till kvällen, la Egwen stålan över axlarna och flydde nästan innan kvinnan var färdig. Solen hade inte ens hunnit börja visa sig över höjderna i öster. Åt alla håll bubblade landskapet upp i långa åsar och oregelbundna pucklar, ibland hundratals fot höga, som ofta såg ut att vara knådade av någon jättelik varelse. Lägret som bredde ut sig i dalen mellan dem var försänkt i halvdunkel, men redan vaket i hettan som aldrig riktigt mattades. Luften var fylld av frukostdofter och överallt traskade folk hit och dit, men det var ändå inte den febrila aktivitet som föregick en dag på vägen. Vitklädda noviser skyndade fram med snabba steg. En klok novis utförde alltid sina uppgifter så fort hon förmådde. Väktarna visade förstås aldrig någon brådska, men denna morgon verkade till och med de tjänare som gick med frukost till Eishedena ta det lugnare, i varje fall lite grann, åtminstone i jämförelse med noviserna. I hela lägret utnyttjade man uppehållet. Vagnssmederna passade på att göra reparationer, vilket märktes på ett slammer fullt av svordomar när en hävstång som hållit vagnens tyngd halkade undan. Ett dussin ljusmakare hade redan radat upp sina formar och börjat värma kittlarna där de skulle smälta alla nogsamt undansparade stumpar och dropp från använda ljus. Andra stora svarta kittlar stod över elden för att värma vatten till tvätt av både människor och kläder, och intill dem var män och kvinnor i färd med att lägga smutsiga kläder i olika högar. Ingen av alla dessa verksamheter drog emellertid till sig Egwens intresse. Egentligen gjorde Mary det naturligtvis inte med avsikt. Hon kunde inte gärna rå för hur hon såg ut. Inte desto mindre kunde Egwen lika gärna ha haft Romanda som jungfru utan att det skulle gjort saken värre. Tanken fick henne att skratta högt. Om Romanda varit kammarjungfru skulle det inte ha dröjt länge innan hon hade sin matmor på mattan. Det var ingen tvekan om vem som skulle springa och hämta saker åt dem båda. En gråhårig kock som stått och rakat kol ur en järnugn hejdade sig och tittade upp med ett leende för att dela hennes munterhet. I varje fall en kort stund. Sen insåg han att det var den ärmelin tronande han flinade mot, inte bara någon ung kvinna som råkat gå förbi. Och leendet smälte bort i en skev min samtidigt som han bugade sig stelt innan han återvände till arbetet. Om hon skickade bort Mary skulle Romanda bara skaffa sig någon ny spion och Mary skulle vara tillbaka på tiggarstråten. Egwen drog klänningen till rätta. Hon hade faktiskt smitit innan Mary var färdig, varvid fingrarna rörde vid en liten linnepåse vars snören var inträdda bakom skärpet. Hon behövde inte lyfta den hela vägen upp till näsan för att känna doften av rosenblad och en örtblandning med sval arom. Hon kunde inte låta bli att sucka. Kvinnan såg ut som en skarprättare och spionerade utan tvekan åt Romanda, men försökte samtidigt sköta sina plikter så gott hon förmådde. Varför kunde ingenting någonsin få vara enkelt? När hon gick bort mot det tält där hon utövade sitt ämbete. Många kallade det för den ärmelintronandes ämbetsrum, precis som om de befunnit sig i tornet. Ersattes hennes oro över Mary av en allvarsam tillfredsställelse. Varje gång de tog en dags uppehåll var Sheriam där före henne med en tjock trave böneskrifter. En tvätterska som bad om förbarmande efter att ha blivit dömd för stöld när hon blivit ertappad med smyckena insydda i klänningen. En smed som bad om ett dokument med vitsord om hans arbetsduglighet. Något som han inte skulle ha användning för om han inte hade för avsikt att lämna dem, om ens då. En seldomsmakerska som anhöll om att en ärmelintronande skulle be för att hennes väntade barn skulle bli en dotter. En av först Brians soldater som önskade den ärmelintronandes personliga välsignelse över sitt giftermål med en sömmerska. Det fanns alltid en bunt yrkanden från äldre noviser som klagade på besök som de gjort hos Tjärna. Eller till och med extra hushållsuppgifter som de tilldelats. Vem som helst ägde rätt att framställa sina önskningar till den ärmelintronande. Men de som arbetade inom tornet gjorde det högst sällan och noviser aldrig. Egwen misstänkte att Sheriam aktivt sökte upp folk som kunde komma med yrkanden bara för att hålla Egwen sysselsatt medan hon själv tog hand om vad hon ansåg vara viktigt. Denna morgon skulle Sheriam kanske få äta upp alla dessa böneskrifter till frukost. När hon kom in i tältet var emellertid Sheriam inte där, vilket kanske egentligen inte borde ha förvånat henne med tanke på gårdagskvällens händelser. Likväl var tältet inte tomt. Ljuset skine över eder denna morgonmoder, sa Theodrin med en djup nigning som fick den bruna fransen på hennes sjal att gunga. Hon hade all den elegans som de domanska kvinnorna var så berömda för, även om hennes högkragade klänning var nog så återhållsam. Det senare var en egenskap som domanskorna sällan förknippades med. Vi gjorde som ni befallde, men ingen hade sett någon i närheten av Marigans tält i natt. Några av männen mindes att de hade sett Halima, tillade Fowlane surt med en betydligt kortare knix. Men bortsett från det kunde de knappt komma ihåg om de somnat eller ej. Många kvinnor ogillade Delanes sekreterare. Men det som gav Fowlanes runda ansikte en ännu mörkare min än vanligt var vad hon sa härnäst. Vi träffade Tjärna medan vi gick runt. Hon sa åt oss att gå och lägga oss och det är kvickt. Utan att tänka på det strök hon över den blå fransen till sin sjal. Nästan alla unga Eishader brukade ha på sig sjalen oftare än nödvändigt, det hade Joan sagt. Egwen log mot dem på ett sätt som hon hoppades var välkomnande och tog plats bakom sitt lilla bord. Hon satte sig försiktigt, men trots det var stolen på väg att välta tills hon böjde sig ner och rättade till dess ben. Kanten på ett hopvikt pergament kikade fram under bläckkruset av sten. Hon var nära att sträcka sig efter det, men hejdade sig. Allt för många av systrarna tyckte att hövlighet var någonting ganska överflödigt och hon tänkte inte sälla sig till dem. Dessutom hade dessa två kvinnor skäl att ta hennes tid i anspråk. Jag beklagar era svårigheter, döttrar. De hade blivit Aisha Dare genom en tillkännagivelse hon gjort i samband med att hon utropades till Ämelin tronande och var i en situation som liknade hennes egen. De saknade dock det skydd som den Ämelin tronandes ståla utgjorde. Hur lite det nu än visat sig vara. De flesta systrar behandlade dem som om de fortfarande bara var antagna. Vad som för sig gick inom varje aja visste sällan någon utomstående. Men det ryktades att de bokstavligen hade fått tigga om inträde och dessutom tilldelats förmyndare som skulle övervaka deras uppförande. Någonting liknande hade man aldrig hört talas om, men alla trodde att det stämde. Hon hade knappast gjort dem någon tjänst, men det hade varit en av alla nödvändiga åtgärder. Jag ska prata med Tjärna. Det skulle kunna ha någon verkan. I en dag kanske. Eller en timme. Tack moder, sa Theodrin. Men ni behöver inte göra er något omak för vår skull. Inte desto mindre hade också hennes händer sökt sig till sjalen. Tjärna ville veta varför vi var uppe så sent, tillade hon efter en stund. Men det sa vi inte. Ni hade inte behövt hålla det hemligt, dotter. Syn bara att de inte hade hittat någon som sett någonting. Mogrins räddare skulle förbli en skugga, anad men inte sedd, vilket alltid var mer skrämmande än någonting annat. Hon sneglade på pergamentet och det kliade i fingrarna efter att få ta det. Kanske hade Sean kommit på någonting. Tack, båda två. Theodrin hörde den avfärdande tonen och gjorde en ansats att gå, men stannade upp när Faulain inte rörde sig. Jag önskar att jag redan hade hållit i edsstaven, sa Faulain med uppgiven, irriterad ton, så att ni kunde veta att det jag säger är sant. Det här är inte rätt tillfälle att störa den Ämelin tronande, började Theodrin. Sen la hon ihop händerna och vände sin uppmärksamhet mot Egwene. Tålamodet blandades med någonting annat i hennes min. Hon var den av de båda som var klart starkast med kraften och tog alltid ledarrollen. Men den här gången var hon beredd att stå tillbaka. Egwene undrade varför. Det är inte edsstaven som gör en kvinna till Aisha Dare, dotter. Vad somliga än trodde. Säg sanningen till mig så ska jag tro på den. Jag tycker inte om er. Faulains mörka locka svängde när hon skakade på huvudet för att understryka sina ord. Det vet ni säkert. Ni anser förmodligen att jag var elak när ni var novis, när ni kom tillbaka till tornet efter att ha rymt. Men jag tycker fortfarande att ni inte blev straffad hälften så mycket som ni förtjänade. Att jag tillstår detta kan kanske hjälpa er att tro mig. Det är fortfarande inte direkt så att vi inte har något val. Romanda erbjöd sig att ta oss under sitt beskydd och samma sak gjorde Lilaine. De sa att de skulle se till att vi blev prövade och ordentligt utsedda så snart vi kommer tillbaka till tornet. Hennes min blev ännu ilsknare. Theodrin himlade med ögonen och bröt in. Moder, bara Faulain snubblar runt utan att komma till saken är att vårt skäl att ställa oss på er sida inte bara är att vi inte har något annat val. Och vi gjorde det inte av tacksamhet för sjalen. Hennes min antydde att Egwene sätt att ge dem Aisha Dares rang var en gåva som inte ingav särskilt stor tacksamhet. Varför i så fall? Frågade Egwene och lutade sig bakåt. Stolen rörde på sig, men den höll. Faulain tog till orda innan Theodrin hunnit mer än öppna munnen. Därför att ni är den Ämelin tronande. Hon lät fortfarande arg. Vi ser vad som händer. En del av systrarna tror att ni är Shariams marionett. Men de flesta tror att det är Romanda eller Lilaine som säger åt er hur och när ni ska göra saker. Det är inte rätt. Hennes ansikte förvreds i en harmsen grimas. Jag lämnade tornet därför att det Elaida gjorde inte var rätt. De korade er till den ärmelintronande. Sålunda är jag er, om ni vill ha mig. Om ni kan lita på mig utan edstaven. Ni måste tro mig. Och du, Theodrin, sa Egwen snabbt medan hon kämpade för att bibehålla en neutral min. Att veta vad systrarna ansåg om henne var en sak, men att få höra det sägas högt var smärtsamt. Jag är också er, suckade Theodrin, om ni vill. Hon bredde ut händerna i en ursäktande gest. Vi är inte mycket att komma med, det vet jag. Men det ser ut som om vi är allt ni har. Jag måste tillstå att jag tvekade först, moder. Det var Faulain som envisades med att vi skulle göra det här. Uppriktigt sagt, hon la sjalen till rätta igen utan anledning och fortsatte med stadigare röst. Uppriktigt sagt kan jag inte begripa hur vi skulle kunna vinna över Romanda och Lilaine. Men vi försöker handla som ACD, även om vi strängt taget inte är det ännu. Vad ni än säger, moder, så blir vi inte det förrän de andra systrarna ser oss som Aesir. Och det kommer inte att ske förrän vi har blivit prövade och svurit de tre ederna. Egwen drog fram pergamentbiten under bläckkruset och fingrade på den medan hon funderade. Var alltså Faulain den drivande kraften bakom det här? Det verkade lika osannolikt som att en varg skulle bli vän med en fåraherde. Hon misstänkte att inte tycka om var en synnerligen mild beskrivning av Faulains känslor gentemot henne. Och kvinnan måste vara medveten om att Egwen knappast såg henne som en eventuell vän. Om de hade gått med på någon av de båda företrädarnas förslag skulle just detta att berätta om erbjudandet kunna vara ett utmärkt sätt att avleda hennes misstankar. Moder, sa Faulain, men tystnade igen och såg ut att vara förvånad över sig själv. Det var första gången hon hade gett Egwen detta tilltal. Hon tog ett djupt andetag och fortsatte. Moder, jag vet att det måste vara svårt för er att tro oss eftersom vi aldrig har hållit i edstaven, men... Jag önskar att du ville sluta ta upp det där hela tiden, sa Egwen. Försiktighet var en dygd, men hon kunde inte kosta på sig att tillbakavisa alla erbjudanden om hjälp, bara för att hon var rädd för intriger. Tror du att alla tror på vad Aesir säger på grund av de tre ederna? De som känner till Aesir vet att en syster kan vända ut och in eller upp och ner på sanningen om hon så vill. Själv tror jag att de tre ederna gör lika mycket skada som nytta, kanske mer. Jag tänker tro på er tills det visar sig att ni har ljugit och lita på er tills ni visar att ni inte förtjänar det. Precis som alla andra gör med varandra. Vid närmare eftertanke gjorde ederna inte någon egentlig skillnad i ett sånt här fall. För det mesta kunde man ändå bara hoppas att vad en företrädare sa var sant. Ederna gjorde bara folk mer misstänksamma. Fick dem att undra om och hur de blev manipulerade. En sak till. Ni båda är Aesir. Jag vill inte höra mer om att behöva genomgå prövningar, hålla i edstaven eller någonting annat sånt. Det är illa nog att ni behöver stå ut med de dumheterna från andra utan att ni ska traggla det själva. Har jag gjort mig förstått? De båda kvinnorna som stod på andra sidan av bordet skyndade sig att mumla att det hade hon, varefter de utbytte en lång blick. Den här gången var det Faulain som verkade tveksam. Till sist skred Theodrin runt bordet, föll på knä vid Egwens stol och kysste hennes ring. Vid ljuset och vid mitt hopp om frälsning och att få födas på nytt svär jag, Theodrin Drabey, min trohet till er, Egwen Alvear, för att troget tjäna och lyda er vid mitt liv och min heder. Sen tittade hon frågande på Egwen. Egwen lyckades nätt och jämt nicka. Detta hade ingen plats bland Aesirdernas ritualer. Detta var den ed man svor till en regent. Inte ens alla regenter krävde en så stark ed. Theodrin hade emellertid knappt hunnit resa sig upp med ett lättat leende förrän Faulain hade tagit hennes plats. Vid ljuset och vid mitt hopp om frälsning och att få födas på nytt svär jag Faulain och Randy. Det var allt hon kunde ha önskat och mer än då. Åtminstone om det kommit från vilka andra systrar som helst. Systrar som inte skulle kunna bli skickade för att hämta en mantel om det började blåsa. När Faulain var färdig låg hon kvar på knä, men rak och stel i ryggen. Moder, ni måste fortfarande ta ställning till mitt straff. För vad jag sa till er om att jag inte tycker om er. Jag kan utdöma det över mig själv om ni vill, men det är er rätt att göra det. Hennes ton var lika stel som hennes hållning, men den rymde ingen rädsla. Hon såg ut att kunna kuva ett lejon med blicken, rent av ivrig att få försöka. Egwen bet sig i läppen för att inte skratta högt. Det var svårt att hålla minspelet under kontroll. Kanske skulle de ta det för en hickning. Hur många gånger de än hävdade att de inte var riktiga i Shadir så hade Faulain just bevisat motsatsen. Det förekom att systrar utdömde bestraffningar åt sig själva för att bibehålla rätt balans mellan stolthet och ödmjukhet. Det var en balans som man brukade hålla mycket högt och ofta det enda skäl som nämndes till en sån handling. Men det var sannligen aldrig någon som bad om att bli tilldömd ett straff. Ett straff som någon annan bestämt kunde vara mycket hårt och den ämlin tronande antogs vara hårdare än de 7 Ayas överhuvuden. I vilket fall som helst var det många systrar som på ett överlägset sätt visade sin underdånighet inför HD-samfundets gemensamma vilja. En arrogant uppvisning av sin avsaknad av arrogans. Ödmjukhetens högfärd brukade Jean kalla det. Hon funderade på att säga åt kvinnan att äta en handfull tvål bara för att få se hennes ansiktsuttryck. Faulain hade en vass tunga. Men istället, jag bestraffar ingen för att hon säger sanningen, dotter, eller för att hon inte tycker om mig. Ogilla mig så mycket du förmår, så länge du håller din ed. Just denna ed skulle bara en mörk vän bryta mot, men likväl gick det att ta sig runt nästan vad som helst. Men det var bättre med en bräcklig käpp än ingen alls när man skulle mota bort en björn. Faulain spärrade upp ögonen och med en suck tecknade Egwen åt kvinnan att ställa sig upp. Om rollerna varit ombytta skulle Faulain ha gnuggat hennes näsa i smutsen ordentligt. Jag ska ge er två uppgifter att börja med, döttrar, fortsatte hon. De lyssnade uppmärksamt, Faulain utan att ens blinka och Theodrin med fingertoppen tankfullt mot läpparna. När hon den här gången lät förstå att de kunde gå, sa de, som ni befaller, moder, i kör, samtidigt som de neg. Egwens goda humör blev emellertid inte långvarigt. När Theodrin och Faulain gick kom Mary med hennes frukostbricka, och när Egwen tackade henne för doftpåsen med rosenbladen sa hon, jag fick lite tid över, moder. Med tanke på hennes min kunde det ha varit avsett som en förebråelse för att Egwen lät henne arbeta för hårt eller själv inte arbetade hårt nog. Ingen trevlig krydda att få i fruktkompotten. Dessutom var det fara värt att kvinnans uppsyn skulle få minttet att surna och göra den nybakade bullen hård som sten. Egwen skickade ut henne innan hon började äta. Teet var ändå för svagt. Te var en av de saker som det var ont om. Meddelandet som hade legat under bläckruset gav inte bättre smak i munnen. Ingenting av intresse i drömmen, stod det med Jeans fina handstil. Jean hade alltså också varit i Tel Ara Riord under natten. Hon var ofta där och spionerade. Det spelade föga roll om hon hade letat efter något tecken på vart Mogadin tagit vägen, hur dumdristigt detta än skulle ha varit, eller någonting annat. Ingenting var ändå ingenting. Egwen grimaserade. Inte bara på grund av detta ingenting. Shoa hade alltså varit i Tel Aran Riord under natten, vilket betydde att Lin någon gång under dagen skulle komma och beklaga sig. Schwao tilläts definitivt inte förfoga över någon av drömtyrangrillerna. Inte sedan hon hade försökt undervisa några av de andra systrarna om drömvärlden. Det handlade inte så mycket om att hon egentligen inte visste så mycket mer än dem, eller att de flesta systrarna inte trodde att de behövde någon lärare överhuvudtaget. Utan om Schwaos vassa tunga och nästan fullständiga brist på tålamod. Hon brukade kunna tygla sitt humör, men vid två tillfällen hade hon börjat skrika och hytta med nävarna åt sina elever och kunde skatta sig lycklig att bara berövas tillgången till tyrangrillerna. Lin däremot fick låna en när helst hon bad om det, och Shaw hade för vana att utnyttja detta i löndom. Detta var ett av de få verkliga trätoämnena mellan dem. Båda två skulle ha begett sig till Chell Aaron Reard varje natt om de kunnat. Med en grimas ledde Egwen en ytterst liten gnista av eld så att pergamentets ena hörn fattade eld och höll i det tills hon nästan svedde fingertopparna. Hon tänkte inte lämna kvar någonting som kunde hittas av någon som rotade bland hennes tillhörigheter och rapporterade vidare till någon som kunde fatta misstankar. Frukosten var nästan över och hon var fortfarande ensam, vilket var ovanligt. Även om Sheriam undvek henne idag borde Jean ha varit där. Egwen stoppade i sig det lilla som var kvar av bullen och sköljde ner den med en sista klunk te innan hon reste sig upp för att gå och leta upp henne. Men just då kom kvinnan inklivande i tältet. Om Jean hade haft svans skulle hon ha piskat med den nu. Var har du varit? Frågade Egwen samtidigt som hon vävde ett skydd mot avlyssning. Algin drog upp mig i ottan, morrade Shaw och satte sig tungt på en av pallarna. Hon tror fortfarande att hon ska kunna dra ur mig namnen på den ärmelintronandes kunskapare. Det gör ingen. Ingen. När Shaw först hade kommit till Kärlid där hade hon varit en släkt kvinna på flykt. En avsatt ärmelintronande som alla trodde var död. Och det var långt ifrån säkert att systrarna hade låtit henne stanna om hon inte känt till både den ärmelintronandes eget spionett och blå ajas som hon hade haft hand om innan hon korats till den ärmelintronande. Detta hade gett henne ett visst inflytande, på samma sätt som Lin hade fått det genom att ha agenter inne i Tarvalon. För Schwans del hade detta förändrats när Aldrin Stenbro, kvinnan som tagit hennes plats som Blå Ajas spionchef, anlände till Kärlidar. Aldrin hade blivit oerhört upprörd över att rapporter från den handfulla Blå Ajas informatörer som Schwan hade lyckats nå hade kommit kvinnor utanför den egna Ajan till handa. Att Aldrins egen befattning hade avslöjats. Egentligen borde bara två eller tre systrar ens inom Blå Aja ha vetat om det, gjorde henne fullständigt rasande. Hon nöjde sig inte med att genast ta tillbaka kontrollen över det blå nätverket och läxa upp Shaw med en stämma som borde kunna höras milsvitt omkring, utan var dessutom nära att handgripligen ge sig på Shaw. Aldrin kom från en av de andoranska gruvbyarna i Dimbergen och det påstods att hennes sneda näsa kom sig av de slagsmål hon varit inblandad i som flicka. Aldrins åtgärder hade fått andra att börja fundera. Egwen återvände till sin rangliga stol och sköt undan frukostbrickan. Aldrin kommer inte att ta ifrån dig ditt nätverk, sa, och ingen annan heller. När Aldrin krävde tillbaka de blås informatörer hade andra börjat tycka att de blå inte dessutom borde ha kontroll över den ärmelintronandes nätverk. Ingen föreslog att Egwen skulle ta över det. Nej, Salen skulle få det. Det ansåg både Romanda och Lilaine. Båda två var förstås inställda på att bli den som höll i trådarna, den som först fick ta del av rapporterna, eftersom det skulle ge ett försprång. Aldrin ansåg att Schwans informatörer borde läggas till Blå Ajas eftersom det var Schwans Aja. Sheriam var åtminstone nöjd om hon fick läsa alla rapporter som Schwan tog emot, vilket hon för det mesta fick. De kan inte tvinga dig att lämna det ifrån dig. Egwene fyllde på sin tekopp och ställde den och den blåglaserade honungskrukan framför Shoah. Men den andra kvinnan bara stirrade på dem. Vreden hade runnit ur henne och hon satt hopsjunken på sin pall. Ni tänker aldrig på styrka, sa hon halvt för sig själv. Ni är medveten om den. Medveten om huruvida ni är starkare än någon annan. Men ni tänker inte på det. Ni vet att den andra underkastar sig er, eller tvärtom. Förut fanns det ingen som var starkare än jag. Ingen, inte sen. Hon slog ner blicken mot händerna som hon vred med oroliga rörelser. Ibland är Romanda eller Lilla inne på mig, drabbar det mig som en stormby. De är så högt över mig att jag borde hålla tyst tills de ger mig tillåtelse att tala. Till och med Aldrin är det, och hon är ändå inte starkare än de flesta. Hon tvingade sig att räta på nacken. Läpparna var spända och rösten bitter. Jag håller väl på att anpassa mig till verkligheten. Det är också någonting som präntas in i oss långt innan vi genomgår några prövningar för att få vår sjal. Men jag tycker inte om det. Det gör jag inte. Egwene plockade upp pennan som låg vid bläckhornet och sandkruset och fingrade på den medan hon sökte efter rätt ord. Så, du vet vad jag anser om vad som behöver förändras. Det finns alldeles för mycket som vi gör bara för att Eishadir alltid har gjort så. Men nu håller världen på att förändras, även om en del verkar tro att allting ska bli som förut igen. Jag betvivlar att det hänt förut att någon blivit korad till ärmelintronande utan att vara Eishadir. Detta borde ha föranlett en kommentar från Shoah om Vita tornets hemliga arkiv. Hon hade upprepade gånger sagt att det inte fanns någonting som inte hade inträffat minst en gång under tornets historia. Men det verkade faktiskt inte gälla den här gången. Istället satt Shoah bara där hopsjunken med modfälld uppsyn.